en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino,
snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Vi ska ta oss igenom en kanonomgång, precis som vi förespådde förra veckan. Vi skulle få, fick vi absolut, och jag menar, körsbären. Vi måste börja med det. Körsbäret på den här bakelsen. Garnachos jävla bicicleta. Det är, jag vet inte, mål kan det inte bli mer än 10 av 10. 11 av 10. Alltså det är helt perfekt. Alltså om vi nu ska ha en riktig skala där 10 av 10 är det absolut mest ultimata perfekta målet, så är ju det här. Det finns inga flås med det. Det finns inget kanske att det händer på Goodison Park efter 3 minuter.
Det är väl den aspekten i det.
Ja, men som mål, alltså Frida, när det är ju det är decenniets mål i Premier League.
Ja, och det slår ju faktiskt Wayne Rooneys cykelspark i Manchester Derby, tror jag det väl.
Den jävla smalbensparken.
Men det var ju derby.
Ja, men precis, för det kom ju på smalbenet precis. Ja. Det här är ju en renare träff. Så att det är som du säger, att alla parametrar finns där. Sen var det ju lite roligt att Garnacho själv sa efteråt att ja, det var ett av mina bästa mål som jag har gjort. Ett av
dem. Det är garanterat alltså, det bästa målet.
Vilka andra har du gjort?
Ja, ja exakt. Men ja, för se nu, hoppas att det inte svävar iväg för mycket, för det var ett fantastiskt mål, så att det ska definitivt hyllas.
Ja, det var ju helt otroligt. Jag har sett folk försöka jämföra det med olika bissar, kleta mål genom tiderna. Och det folk jämför det med, det är ju typ Zlatans mot England på Friends. Och sådär, ja, men alltså, vi pratar alltså de mest klassiska målen genom alla tider. Marco van Basten, och, alltså det är ju där uppe, och vi kommer ju prata om det här målet.
Cristiano Ronaldo mot Juventus börjar jag tänka på. Den är ju mer liksom just själva cykelsparken, mer vertikalt liksom på något sätt perfekt. Men den är ju så nära håll och det är ju,
ja, det är för nära,
grej.
Det är för nära mål.
Gareth Bales är i större sammanhang, men ja, det är mycket, det är mer oren träff.
Men man måste bara ta liksom själva utförande, vad det Gary Neville kallar det för, det här är inte fotboll, det är gymnastik.
Emre Can hade väl en mot Watford också.
Ja, precis.
Ett par år sedan som var bra.
Ja, McSess tänker jag på.
Ja, men precis. Men det har funnits några. Men ingen av dem är lika bra som den här. Så är det bara. Det är helt sjukt. Och det ledde ju vägen för det här. Hade kunnat bli en ganska svettig match, tror jag, för Manchester United. Och det var ganska svettigt under perioder i första, även efter 1-0-målet där för Manchester United, för att Everton, även om Everton inte var speciellt bra, så skapade de en del och hade några farliga lägen där under framförallt första halvlek, där det hade kunnat bli både 1 och 2 mål, och hade man då fått igång Goodison med den så här, lätt fientliga stämningen mot kanske framförallt Premier League som rådde där, då tror jag det blivit jobbigt för Manchester United. Istället så lyckades man rida ut den vågen, får det här straffmålet som Marcus Rashford får göra, skönt för honom att få rulla in en boll i nät, och sen en ganska liksom enkel seger till slut med 3-0, och första segern för säsongen som inte har varit en uddamålseger för Manchester United, bara en sån sak. Finns en del och positivt att ta med sig för Ten Hag härifrån.
Ja, jag är förvånad av att Everton inte gick lite hårdare för det dock. Alltså jag tänker på i pressspelet och sådär, för att men United tilläts ändå på något sätt spela upp bollen, och sen så har vi ju också ett riktigt utropstecken i Kobbie Mainoo som, ja, han ser verkligen ut att vara the real deal. Han hade väl startat en match i Premier League för länge sedan om det inte vore för den här skadan han drog på sig under försäsongen. Och jag tyckte att han gjorde ett jättefint intryck. Han är bara 18 år gammal, så man får väl får väl hålla i handbromsen lite grann i hyllningskören, men samtidigt så det är väl lite den typen av spelare som Man United faktiskt behöver, så att kul att få se honom visa upp sig och ja, vem vet, han kanske kan bli hur viktig som helst för Man United här framöver.
Ja, jag menar, man är 18 år och man har ju hört namnet förut. Det har ju surrats om att det finns en supertalang där på en position där det har letats och jagats i Manchester United. Han är nere, han räddar bollar på mållinjen där när Everton trycker på i första. Otroligt Fredrik Ljungberg, jag tänkte på kommenteringen runt det, att det är så här, ja, jag blir inte överexalterad, det är ju där en defensiv mittfältare ska vara och rädda dem på mållinjen, men man kan också bli lite hype över att en 18-åring har tagit jobbet och läst spelet och är där nere och räddar det målet. Det får man lov att vara. Och jag tyckte det var en enorm sekvens för matchen. För som sagt, hade Everton gjort mål i det skedet när man hade tryck, då tror jag den här matchen hade slutat, ja det är klart den hade slutat annorlunda för Everton hade gjort ett mål, men det hade kunnat bli ganska jobbigt tror jag för Manchester United. Det är de här situationerna som blir väldigt avgörande och som man verkligen inte ska underskatta.
Där får man ju lyfta, vet du det, Onana också. Han gör ju en strålande match här, några flera riktigt fina räddningar, och det känns verkligen som att han behövde den där straffräddningen han gjorde mot FCK, för han har ju växt ut i en gigant från där mer eller mindre. Ny jättefin insats, och jag vidhåller, de har prickat rätt där på den målvaktsposten. Jag tycker han är en fenomenal målvakt och det är kul att han får visa det också.
Manchester United som smyger med lite ändå, Frida, det har inte sett speciellt bra ut, men de har fått med sig poängen, och även om de har mycket skador, jag tycker Maguire var bra här igen. Kommit in han gör grunderna, han gör det han ska göra. Jag tror att Ten Hag också har fattat lite grann vilken typ av spel och vilken typ av lag som man faktiskt kan använda Maguire i. Alltså, ge inte honom uppgifter som inte passar honom, ge honom uppgifter som passar honom, så kommer han göra ett väldigt bra jobb. Jag tycker han har sett stabil ut och är en väldigt, ska jag säga, starkt bidragande orsak till att United faktiskt bara är några få poäng bakom toppen just.
Alltså när till och med det ghananska parlamentet pudlar, då vet man att Harry Maguire har börjat leverera och fått sin upprättelse.
Det var otroligt bisarrt det där. Ja. Bara, undrar vad som pågår egentligen. Men, jag håller med. Det har ju varit mycket snack kring Rafael Varane som får sitta på bänken nu, och det pratas om att han eventuellt kommer lämna i januari för att han är missnöjd med sin speltid och sådär. Men det är ju rätt så tydligt att Ten Hag, han vill ha en vänsterfotad mittback till vänster, och, eller i alla fall någon som är bra med fötterna, och då är Victor Nilsson Lindelöf ett bättre alternativ där, och att då ha Harry Maguire till höger, för att Victor är ju faktiskt bra med båda fötterna. Visst, han spelar ofta högerback och sådär, men det finns ju en anledning till att han exempelvis har vikarierat som vänsterback i vissa fall innan Luke Shaw kom tillbaka nu, så att Maguire har ju faktiskt, han har fått lite upprättelse.
Efter mycket om och men så står vi här med Maguire och Vigge som är som mittbacksparet.
Ja, fast de gör det ju bra.
Ja, men absolut. Jag menar, det är ju faktiskt, de har ju spelat många matcher tillsammans nu, de två. Det får man verkligen säga. De känner ju varann.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everton, såklart, det var starka känslor på läktaren, det var protester mot Premier League. Vid 10:e matchminuten så höll man upp de här skyltarna som man hade med sig och skanderade från läktaren. Jag vet inte exakt hur vad det var, ja, hur de sa det, men det handlade ju såklart om Premier League och korruption och orättvisa och så vidare. Och det är lätt att känna för supportrarna, samtidigt det är svårt att se något annat än att Everton har satt sig i den här situationen på egen hand. Det är väl kanske snarare styrelsen som de ska vara förbannade på, och vilket de ju såklart är. Mm. Alltså, de är vansinniga på sin egen styrelse. Samtidigt, det är ett väldigt hårt straff. Och, ja.
Alltså rent psykologiskt så tänker man ju nu, Everton förlorar med 0-3 på hemmaplan, och så har man Luton som går och vinner mot Crystal Palace. Jag tror rent psykologiskt att det är ett ganska jobbigt läge för dem. För att helt plötsligt känns ju det där gapet ännu större än vad det gjorde innan. Innan lät det ju ändå på dem som att, ja, det var ändå rätt så många som trodde att ja, men det här kommer vi kunna ta in. Men som sagt, den här helgen gör på något sätt att det känns ännu svårare, eller att avståndet ökar ju på något sätt. Så att, ja, vi får väl se om de kommer på banan igen.
Manchester United är inte så långt ifrån toppen där, och allra högst upp, i alla fall inför den här helgen, så fanns Manchester City, och de tog sig an det som inför den här helgen då var på andra plats. Liverpool på Etihad. Frida, det var mycket prat inför, givetvis, det är Pep mot Klopp, och de här matcherna brukar leverera underhållning och väldigt hög kvalitet. Den här avsparkstiden tar ju lite ifrån det. Man ser att det är lite passivt i vissa lägen. Det var kanske inte den absolut mest sprudlande fotbollen vi någonsin har sett, även om det är en ganska, alltså det är hög kvalitet på mycket som händer på planen. Men vi hörde ju också efter McAllister fick ju frågan hur uppladdningen varit. Han sa att han hade suttit och sovit på. Han kunde inte hålla ögonen öppna på matchgenomgången dagen innan, för han var så jetlaggad och trött. Och så vidare. Det är lite synd att just den här matchen, som är den mest sprakande med de två bästa lagen över de senaste 5 åren på det här sättet, inte ges en plats där lagen kan göra sig själva mer rättvisa. För att det var, Manchester City såg lite trubbiga ut framåt, och det gjorde Liverpool också. Försvarsmässigt tyckte jag båda två lagen gör en bra match, men ja, man hade velat se lite mer fyrverkerier.
Alltså det är ju på något sätt de individuella misstagen som blir avgörande, särskilt där i första halvleken där Liverpool inte var speciellt bra. Och det är ju Alisson där som ju också var iväg på landslagsuppdrag.
Ja, det var inte Ederson, han var ju tydligen skadad, precis som Haaland och vem det nu var med som var förskadade för landslagsuppehåll och spelade 97 minuter. Han gjorde inga byten, Guardiola, i den där matchen.
Nej, precis. Sen Man City, så det är ju intressant ändå. Nu fanns ju inte Jack Grealish tillgänglig, så att det blev Doku igen. Och även om Doku han är ju spännande och sådär, och det händer saker, och han gav ju Alexander Arnold en väldigt tuff match. Å andra sidan så tycker jag att Alexander Arnold gör en bra match. Det är ju dessutom han då som blir stor hjälte i slutändan med sitt mål. Men det är svårt, tror jag, för vilken spelare som helst att möta Doku en mot en. Slut. Sådär. Men å andra sidan så hade Grealish spelat, så hade de ju fått lite mer kontroll. Det har vi ju pratat om 100 gånger i den här podden, att Grealish är med den här spelaren som saktar in spelet. Och nu tyckte jag i alla fall att den enda spelaren som kunde göra det med en City startelva, det var ju Bernardo Silva, som visserligen blir Alexander Arnold utnämnd till matchens lirare, men jag tycker att Bernardo Silva skulle ha haft det. Han var ju på något sätt den här som försökte lugna ner spelet, och då är ju Man City, då får de ju på något sätt större kontroll också, lite större tålamod i sitt spel. Sen om det hade gått annorlunda i den här matchen, om de hade haft lite fler sådana spelare, till exempel då Grealish, det är ju svårt att säga. Men ja, de skapade väldigt mycket med City. Men går bollarna inte in, så är det ju lätt att det blir så här i slutändan.
Ja, de har ju såklart väldigt mycket att spela, framförallt i första halvlek så är det ju... Sen så är det ju det där att Liverpool har några målchanser, och det gör ju att City kan aldrig riktigt slappna av i sin press. Och Guardiola pratade om det. Han pratade inför den här matchen och efter den här matchen om Liverpools omställningar och att det hela tiden så påverkar det Citys shape. Alltså normalt sett om de spelar mot ett annat lag så kan de stå med ett lite annat utgångsläge på sitt mittfält. De kan trycka upp lite högre, få lite mer numerärt överläge i vissa zoner som man inte riktigt vågar göra just med tanke på att det finns Salah, Darwin Nunez och så vidare som på egen hand kan springa iväg och göra ett mål. Så att de tar ju fram en matchplan som tar ut varandra lite grann. Det är ju också en anledning till varför det blir lite kanske mindre sprakande fotboll ibland mellan. Vi har också sett matcher mellan de här två tränarna, de här två lagen som har varit ännu tråkigare än så här. Alltså där det inte hänt någonting, där de fullständigt bara har tagit ut varandras ytor. Men det var ju också liksom intressant taktiskt just hur, med tanke på att Bernardo Silva fick så väldigt mycket boll och väldigt mycket ytor under första halvlek, hur Klopp skruvade på laget, flyttade in Trent mer centralt, släppte dock ju lite grann. Och där måste jag säga, alltså jag måste säga, vi pratar inte speciellt ofta om Joel Matip, men en smartare central eller centralförsvarare, jag vet inte om det finns, för att han har ju inte ben, han kan inte springa. Men det märks knappt, för han är så oerhört smart. Han vet precis när han ska stöta och ta duellen, när han ska falla lite grann och ta tjuva några meter på en mycket snabbare anfallare. Han gör ju i stort sett inga fel. Han har liksom, jag tycker han har varit helt strålande den här säsongen. Han har ju faktiskt petat Konaté nu. Det är ju Matip som är första valet bredvid Van Dijk. Och det är ju, jag menar, den sidan också man kan tänka sig. För Trent är inte den snabbaste försvararen heller. Joel Matip är en av de långsammaste. Men tillsammans så tack vare Matips smartness och hans rutin och hans fantastiska duellspel så löser de det.
Men det är väl lite det som saknas på Doku också. Alltså han har ju en helt bländande teknik, men det är ganska många lägen där han kanske inte slår den helt rätta passningen. Nej. Eller tar det rätta beslutet. Och ja, då kan man på något sätt komma undan med att släppa lite mer ytor till dem där. Sen Liverpool gör en mycket bättre andra halvlek än den första, där de tycker att de är stundtals helt utspelade.
Ja, men de får ju lite kontroll då tack vare att Trent kliver upp på Bernardo Silva och ger honom en duell på den ytan där han fick stå ensam i första.
Sen märker man ju att det är två lag som har extremt mycket respekt för varandra, och det har man ju märkt i många möten som de här har mötts i också, att det blir lite avslaget av det. Jag tror absolut såklart att matchtiden har en del i det, men det har ju också en del att göra att det är två lag som vet hur bra det andra laget är. Salah kommer ju inte till någonting här till exempel också. Han gör väl i och för sig, han ligger ju bakom vissa saker om vi säger så.
Han får en assist.
Till exempel, såklart han lyckas smyga in en sån ändå. Sen ska vi säga Trents mål också, otroligt vackert. Det var nog välbehövligt för honom också. Och ja, han firade ju där med en klart tydlig signal i alla fall att lugna ner det här nu med kritiken.
Ja, det var ju faktiskt, tror jag inte var så mycket mot kritiken, men det var ju också en del av läktaren där det hade ropats en hel del vad man kallar för poverty chanting, den delen av de här ramserna som inte är så trevliga, som är ofta riktade mot Liverpool med en historia utav fattigdom och svält och så vidare. Och det är klart att spelarna säger ofta att de inte hör vad som skriks. Jag tror att
det gör de.
Att Trent visar det där som scouser som han är. Han kan de här ramserna och den här historien, och att det var ganska tydlig signal mot just läktaren där och då faktiskt.
Har vi fått? Ja.
Jag tänkte bara säga att jag tycker att han har växt också, Alexander, den här säsongen. Och att det har kommit i och med den här nya rollen då, att han kliver in lite mer centralt och man får se honom ännu mer med den här fantastiska passningsfoten som han har och bollbehandling. Och det är ju det som är anledningen till att han faktiskt har, ja, men att han ser ut att ha en plats i landslaget nu också. Jag menar, Gareth Southgate har ju rätt så mycket att tacka Klopp för faktiskt, att han ens kommer på tanken att använda Alexander Arnold i den rollen på det centrala mittfältet. För att med tanke på Alexander Arnolds teknik och kvaliteter så tycker jag definitivt att han ska med till ett Europamästerskap.
Har det rätts ut vad som hände mellan Darwin och Pep efter slutsignalen?
Nej. Ja, alltså det var ingen som ville säga någonting. Det roliga var att, för jag pratade med en som var på presskonferensen efteråt, och han sa att tydligen så var den här frågan om Darwin den andra frågan på presskonferensen, och vilket gjorde Guardiola väldigt sur, för han, så sa han någonting i stil med andra frågan, verkligen liksom, andra frågan, och då vägrade han att svara på det, och Klopp påstod liksom att de pratar spanska så jag fattar ingenting, så han tog sig ur det på det sättet, men ja. Det var väl bara lite sydamerikanska känslor, ja, från
det är Darwin. Alltså, han kommer från en värld där man i ett så här tufft rivalmöte som slutar 1-1 och det har varit mycket känslor på planen. Det ska bråkas lite efter. Man ska skicka, ja. Man ska hålla på. Alltså, det är så han är uppfostrad. Det är så han har fått lära sig att fotboll fungerar. Du kan liksom ta pojken ur det uruguayska mindsetet, eller vad säger jag, tvärtom, Uruguay, men du kan inte ta Uruguay.
Du kan inte ta Garacharoa ur en uruguayansk forward, absolut inte. Sen också så här, vi har ju sett Pep förut i andra matcher bara, alltså, han menar ju säkert väldigt väl, men han kan ju liksom gå in och typ hylla en motståndare efter en match på ett sätt som kan framstå lite så här, ja, nedvärderande och nedlåtande och sarkastiskt, fast han egentligen inte menar, utan bara tycker att den genuint har gjort en kanoninsats.
Glömmer aldrig när han går in och lägger armen runt Nathan Redmond efter att City har spöat Norwich med typ 4-0.
Ja, men det var det jag tänkte på.
Och bara går hela varvet runt med honom och bara pratar i öra på honom, och Nathan Redmond går där och bara, vad är det som händer? Ja, kan jag få gå och vara sur över att vi har förlorat en match? Jag vet inte ens, han var inte ens speciellt bra i den matchen.
Ja, men det är säkert något sånt, tänker jag. Det vore rimligt om det var det i alla fall.
Ja, vi måste prata Erling Haaland, Frida. 50 mål på 48 matcher.
Ja, och målet också dessutom. Det var ju sånt här men klassiskt hög kvalitet strikermål, eller vad man nu säger. Det var ju, ja, men det är ju så skickligt hur han vänder upp där och sen så bara drar in den. Alisson fick väl någon hand på det, va, skottet, ja. Men nej, det är ju, jag tänkte tillbaka lite till den här Community Shield-finalen mellan just Man City och Liverpool i, vad blev det, juli 2022, va, och ja, men då var det ju mycket det här att man satte Darwin mot Haaland, och dagen efter så var det givetvis då Darwin som fick all uppmärksamhet för att Liverpool vann och han gjorde mål, tror han blev utsedd till matchens lirare också. Efter Haaland var det ett lite frågetecken istället, men
ja, han missade ju nästan öppet mål från 2 meter där på slutet.
Ja, men det är ju nästan lite skrattretande att tänka på det nu, för att nu ser man ju Haaland som den här kompletta anfallaren, och där Darwin fortfarande är lite av en opolerad diamant som, ja, han måste helt enkelt få rätt på sina fötter i avslutningsläget. Det är ju det man saknar av honom, så att nej, en otrolig milstolpe och prestation av Haaland, helt klart.
Ja, det är ju helt sanslösa siffror, alltså 50 mål, de gillar ju den här statistiken, hur snabbt tar man sig till 50 mål på hur många matcher. Haaland då på 48 matcher, Andy Cole på 64 matcher är
65, va?
Ja, 65 kanske det. Nummer 2. Sen ska vi lägga till att Andy Cole tog inga straffar. Tror ändå inte.
Pratar du ner Haalands rekord där?
Nej, jag pratar snarare upp Andy Cole, för att det är många av våra lyssnare som inte minns Andy Cole, men det var en helt jävla galen målgörare för Manchester United en gång i tiden.
Han och Dwight York, det var en anfallsduo.
Precis. Trippeln, inte minst, då var de på sin höjd. Men det är ju fantastiskt, och det är ju faktiskt så att det är inte så ofta som vi har den typen utav spelare i Premier League. De här absolut bästa, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, de spelar ofta i Real Madrid eller i Barcelona, att man har den bästa i världen. Vi får ju säga att Haaland är världens bästa striker just nu. Det går inte att hävda någonting annat. Alltså Harry Kane är fantastisk, och han gör ju också mängder med mål borta i Tyskland. Men att ha den liksom, som också är 23 år gammal, han har liksom framtiden för sig, han är det största namnet, han är den som kommer att avgöra flest fotbollsmatcher de närmsta 7-8 åren. Sen är frågan hur länge han blir kvar i Premier League då, eller om Real Madrid kommer kliva in där och köpa honom om något år eller två. Men det är inte så vanligt faktiskt att vi har den allra största, bästa för stunden i Premier League om man ska vara ärlig.
Harry Kanes målfacit i Bundesliga dock, alltså det är
ganska
inte
bra.
Dåligt.
Nej, men det är helt sjukt. Det känner man ju också att Bayern München har sagt det hela tiden. De kommer vinna den där jävla Champions League i år, för nu är Harry Kane i den här pusselbiten. Tycker de har fan allting på plats.
Det hade ändå varit symboliskt med tanke på att finalen går på Wembley. Så att det hade ju varit hans hemtraktor dessutom.
Verkligen. Ja, inte bara hemtraktor, det var hans hemmaplan under en period, var det inte så?
Jo, i och för sig, när de väntade på Tottenham Stadium.
Ja, han har spelat fler matcher där än de flesta.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1-1 blev det i alla fall, och det öppnade ju för Arsenal att ta tillbaka den där ledartröjan, om man gjorde det. Med minsta möjliga marginal på något sätt. Kai Havertz i matchminut 89
var det väl till, eller var det till och med 90 kanske han var. Ja,
det var något sånt.
89
otroligt inlägg.
Jättefint inlägg.
Och sen är det ju alltså, Kai Havertz kallades ju det alles kunner av en anledning, alltså att han kan allting, och där man glömmer bort lite med honom att han är väldigt bra på huvudet också. Nu var väl inte någon så här akrobatisk nick han fick till där i det här slutet.
Känns som han blundade och sprang och hoppades att den skulle studsa in mot
han huvudet. Han påstod att man tränat in det där, sa han väl efter.
Det har de säkert gjort.
Jag hade ett väldigt intressant samtal med Mikel Arteta efter den matchen och frågade honom just den frågan. Var den löpningen som Kai tar, var det exakt det du tänkte dig när du bytte in honom? Och så svarar han bara, alltså man hade kunnat återge hela den intervjun i, han är ju som han är liksom. Och han bara, yes, sa han. Och så gav jag mig inte, utan jag höll kvar mikrofonen. Och sen efter typ 2 sekunder så la han till då att Kai, att han har det där i sig, och han var väldigt glad för hans skull att han hade gjort mål och sånt. Och på tal om det där med att spelarna inte lyssnar på vad publiken skanderar eller sjunger och sådär, så sjöng Arsenal-spelarna när de kom ut i tunneln efter matchen, oh, 60 million pounds down the drain, alltså som då publiken hade skanderat åt Kai, och Kai bara liksom, va? Jag kan inte håna mig nu så här. Så att det var nog ett väldigt stort ögonblick för honom. Det var ju trots allt hans första mål också från öppet spel.
Ja, vet du, Arteta drog ju någon raka vägen till publiken där också. Men Havertz verkar jag ha tolkat det dock på, när man har läst av intervjuerna, eftersom att han kände att han har fått stöd från fansen hela vägen trots att han haft lite tuffare. Undrar vad han tycker egentligen om att ha spelat som vänsterback i landslagsuppehållet där under Julian Nagelsmann och omskolats in till det. Nu var det inte vänsterbacken kom in som där i slutminuterna, men det var han som behövdes för att göra skillnaden i den här matchen för Arsenal. Innan så var det ju ganska trubbigt, och de hade ju för sig det där, alltså mikroskopiskt offside och vinkade Trossard-målet i första halvlek också, när Fläcken spelade volleyboll med sig själv och inte riktigt lyckades, men i övrigt skapade de inte jättemycket.
Och ett par chanser också, får man ändå tillägga.
Ja.
Men sen är ju Brentford, de är tuffa att möta, de är väl organiserade, och pratade med Saman Ghoddos också efteråt, och han var ju besviken på sig själv, för han kände att det var hans markering på något sätt vid ena målet där. Men ja, det var väl det man kan ta med sig, för Arsenal spelade ju inte, det flöt ju inte på så som det gjorde under förra säsongen när de vann med, 3-0 på Brentford Community Stadium. Det var ju inte direkt det spelet man såg, och man har inte sett det särskilt ofta den här säsongen heller, att det har flutit på så där. Ja, men som det gjorde förra säsongen, att det kändes som att det fanns inget stopp på något sätt, utan allting bara klickade över hela planen. Det har man inte riktigt sett, men samtidigt så det finns ju ändå en styrka i att de tror på det hela vägen fram, att de känner att vi kan få in det här segermålet. Har vunnit rätt så många matcher den här säsongen med 1-0. Så att jag menar, de är ju, ligger ju överst i tabellen nu också, så att det känns konstigt att kritisera det här spelen, men det är lite det där också, att man letar väl efter perfektion, men å andra sidan så har vi inte sett något lag den här säsongen som har varit rakt igenom perfekt. Så att ja, man får kanske passa sig från att vara för kritisk.
Vad säger vi om Aaron Ramsdale då?
Oh, alltså det där var den skakigaste nollan någonsin.
Alltså grejen var ju att jag var ju tvungen att ställa den frågan också till Arteta. Jag skrattar för att han är på något sätt, jag älskade Arteta som spelare. Ja. Men som tränare så är han otroligt svår att ha att göra med. Och det är inte bara jag, det är inte för att jag är kvinna. Eller, alltså, man kan ju inte hitta någon ursäkt så, utan han är så här mot alla journalister. Och man ser liksom på honom att han vill inte säga så mycket, och om man väl säger någonting så är det nästan sarkastiskt, och ja, han håller på det där sättet. Så jag lindade ju in den här frågan om Ramsdale och sa typ, ja, Ramsdale, han höll nollan till slut, vad säger du om hans insats? Och att Arteta bara svara så här, laget höll nollan, och sen blev han helt tyst. Och jag kunde inte, alltså jag började skratta, det var ju inte kul, men jag kunde inte låta bli, för att det var så här, jaha, ja, ja visst. Och det var ju typ så han sa i alla intervjuer, förstod jag efteråt också, att han ville inte riktigt prata om Ramsdale individuellt. Och det indikerar ju att han är inte nöjd med att Ramsdale såg lite nervig ut, särskilt under första halvleken, och ja, behövde hjälp från Declan Rice från att rädda undan ett mål där. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska tycka längre om den här situationen. Jag var ju ändå den som ansåg att ja, men en målvakt måste kunna få ha konkurrens. Det kan inte vara någonting konstigt att man plockar in, eller att man har två bra målvakter som konkurrerar om samma plats. Men å andra sidan, om Ramsdale ska behandlas så här av Arteta, och att han uppenbarligen blir väldigt påverkad av det, att han kanske inte har närvaro av stål, eller han behöver kanske en annan typ av ledarstil från en tränare, att han behöver någon som är mer omhändertagande och så vidare för att hans självförtroende ska hållas intakt. Ja, men då är det kanske bättre att Ramsdale lämnar ändå, för att jag kan inte riktigt se hur han ska kunna konkurrera ut David Raya, särskilt inte efter det här. Och ja, jag tror helt enkelt att han har en bättre chans i en annan klubb. Det är där jag landar just nu i alla fall.
Ja, alltså det intressanta är ju också så här, förutom då det här när han schabblar med bollen och Rice räddar honom, så är det ju det här utkastet han gör när han bara sular bollen rakt ner i marken.
Vad hände där? Är det att han tappar bollen? Eller
jag... Det såg helt bizarrt ut. Men ja, alltså just sen tycker jag man märker någonting också på slutsignalen, för vad händer då? Jo, de flesta spelare runt i Arsenal i försvaret och de springer raka vägen till Ramsdale för att krama om honom och liksom gratulera till nollan och hela det där. Det tycker jag skickar en signal, och det, jag håller helt med i Frida, absolut, att två bra målvakter kan man ha. Det som blir så konstigt här är just att det här var ju ändå en målvakt som, ja absolut, han konkurrerade ju ut en Bernt Leno en gång i tiden, men framförallt en målvakt som var ändå deras viktigaste spelare förra säsongen, en publikfavorit, jätteomtyckt i gruppen vad det verkar också, som Arteta nu mer eller mindre bara har raserat självförtroendet på fullkomligt. Och det är en så konstig situation. Jag förstår om du värvar Courtois eller liksom Alisson, kanske inte Alisson efter den här helgen, men överlag någon av de absolut bästa i världen som liksom på alla sätt och vis är bättre än Aaron Ramsdale. Raya är ju på något sätt i samma nivå och skapar en konkurrenssituation som jag inte tycker att de egentligen mår bra av. Och det är det som gör allt så konstigt, tycker jag.
Ja, och det hade ju inte gjort saken värre på något sätt om Arteta hade gått ut och ljugit lite och sagt att ja, nej, men det var bra av honom att han på något sätt ändå stabiliserade sig efter halvtid, och det är inte lätt, han har inte spelat så många matcher på sistone. Kunde han inte ha sagt någonting sånt?
Eller sen, jag är glad för att han fick ignorera missarna. Jag är glad för att han fick hålla nollan när han fick chansen här, och det tror jag betyder mycket för honom, eller vad som helst.
Ja, och sen så, samtidigt så vill man ju inte att tränare ska ljuga. Man älskar ju faktiskt när de är ärliga och raka i sin kommunikation. Men jag tror om man ändå på något sätt ska, ja, men för Ramsdale att, som sagt, ändå fortsätta ha något form av självförtroende, så hade kanske det varit bättre att kommunicera ut. Ja. Nej, det blir intressant oavsett att se vad som händer här längs vägen. Nu pratas det väl om att Raya kommer att lösas permanent och sådär, så att han är väl där för att stanna i alla fall.
Vi kan aldrig reda på vad han sniffade den där flaskan inför avspark, eller vad?
Nej, alltså min teori är som sagt att engelsmän brukar sniffa sådana här peppermint när de är förkylda. Så det kan ju ha varit att han var lite förkyld. Eller man blir ju, det var faktiskt väldigt kallt där, här i helgen. Så man blir ju lite snorig då på något sätt också.
Ammoniak. Så kallt.
Ja. Ja, jag kör sånt tyngdlyftarknep. Det är bara... Det är bara in och peppa. Jag håller med allt som ni har sagt om det här. Det är synligt på Ramsdale hur den här hösten har påverkat honom.
Man kan ju prata om Arsenals målvaktssituation hur länge som helst, verkligen. Det har vi gjort också i tidigare poddar under sommaren. Men det är fascinerande, tycker jag, på många sätt. Mm.
Men nu tar vi oss vidare till matchen som på förhand kändes som, det här kan ju bli precis hur jävla galet som helst, de två högt stående försvarslinjerna vi någonsin har sett. Det kändes som att de skulle ha mittbackar som skulle kunna stå och high-fiva varann där i mitt cirkel med så höga backlinjer som Aston Villa och Spurs spela med. Och så kändes det lite grann, inte minst i inledningen. Det hade kunnat stå 2-2 efter 5 minuter. Det var bara lobba över bollen och springa ner och skjuta. Sen att Kulusevski träffar stolpen, Udogi sköt över. Vilka hade vi på andra
Son
hållet?
Son bodde offside, mer eller mindre, men mer eller mindre.
Ja, alltså han måste, hur många offside-mål har det dömts bort för Jungminsson den här säsongen? Är det uppe i tvåsiffrigt? Alltså, han måste lära sig se en offside-fälla. Jag fattar att det är liksom att de är duktiga på de här offside-fällorna och att Aston Villa nu när Emery har haft dem under en säsong, att det här liksom har drillats in, det är så här vi ska spela. Och de är ju inte ensamma, men Spurs gör ju detsamma. Liverpool har ju haft den här approachen att under flera säsonger, att nu med VAR så kan vi äntligen även små offsider liksom blåsas av, men då drillar vi den här offside-fällan. Men jag menar, man kan inte springa offside så ofta som Jungminsson gör. Om han bara tajmar det lite bättre, då har han ju frilägen precis hela tiden.
Ja, sen kan man ju vända på det och säga att det kanske var Villas offside-fälla som var bra också.
Jo, men det är den ju absolut. Men han måste kunna... Ja, men fan, du är så snabb. Bara ge dig själv den där extra metern då. Om du nu blir avblåst hela tiden. Jag menar, hade han 3... bortdömda offside-mål den här?
Alltså, det är väl en av dem som jag reagerar på att han borde kanske ha gjort det bättre positionsmässigt, och det var nu, alltså den han får bollen där på vänsterkanten med lite mer yta, där vi kände som att när han driver fram och sen gör mål, där tyckte han skulle kunna läst läget bättre. Sen de här situationerna i straffområdet och sånt.
Det var i för sig inte bara han som har sprungit. Han gjorde ju några av målen. Det var någon annan som var offside i läget innan.
Olly Watkins var ju offside åt andra hållet på något också. Ja. Det var ju många högt stående försvar som folk har svårt att hantera. Det var inte, nu kommer en väldigt snäv referens, men det var inte Issa Mohammeds debut i IFK Norrköping 2002 när han sprang offside 11 gånger på en match. Det var en grej.
Nej, men för jag tänker också tillbaks på, vi hade ju också en galen match mellan Tottenham och Chelsea såklart för ett par veckor sedan. Hur många offside-mål var det som blåses av där och som granskades på? 6-7 stycken. Det var ju båda håll i för sig. Men det är galet. Men det verkar som att Tottenham är inblandade i de här matcherna hela tiden.
Jag vänder då snarare åt det här hållet, och jag är väldigt imponerad över hur Tottenham agerade den här matchen. Att med tanke på Maddison borta var man lite orolig för deras offensiv. Jag tycker Brennan Johnson kommer in och ser jättespännande ut. Brian Schill har de dammat av och slängde in i en startelva. Mm. Det var man glad att se. Jag kanske inte gjorde jättemycket avtryck, men jag blev glad att se Brian Schill i alla fall.
Han är ju bra på något sätt, men han känns ju tunn. På något sätt branschild. Det är som att det är lite för lätt att så här, bara stå i vägen för honom.
Så jag har stannat i Sevilla från början. Men det är en annan historia. Men jag tycker att alltså, liksom, de flöt på fint. Jag tycker det såg. De har ganska bra mittfältsalternativ här när liksom Gio Lo Celso verkligen tar chansen, tycker jag, när han får den, och väldigt pigg. Bentancur tillbaka på plan också. Det finns sen bra är det
ju, ja. Sen var ju det på något sätt ett nyckelögonblick i den här matchen när Bentancur behöver. Ja, han linkar av.
Ja.
Matty Cash är inte populär i norra London just nu. Det kan man nog konstatera efter den där tacklingen som det blev gul kort. Bentancur var ju uppenbart irriterad också, arg på honom och skrek efter honom. Och, sen han kom ut linkandes i mixade zonen sen efteråt också och hälsade på spanska att vi får se hur det blir. Så att det verkar som en dyster prognos än så länge. Mm. Han såg inte så himla optimistisk ut. Det jag tar med mig från den här matchen är egentligen att vi fick se Kulusevski i den här lite mer centrala rollen, nummer 10-rollen, som tyckte han skötte utmärkt.
Ja, han var och, väldigt bra, speciellt i första. Mm.
Han jobbar ju väldigt hårt och han... Ibland känns det också som att han har ögon i nacken, att han på något sätt känner på sig när passningen ska komma eller vad bollen är och alla medspelare och motståndare. Så jag tyckte att han förtjänade egentligen mer av den här matchen. Han skulle ha varit synd på det där skottet som gick i stolpen, och han hade ju någon framspelning också som var jättefin där. Det var väl Brennan Johnson där i andra halvleken som hade kunnat få in det där skottet, eller få in det där inlägget. Så att ett utropstecken bakom Kulusevskis namn. Och ett par andra spelare också tycker att Pedro Porro gör det bra också. Det enda i den här matchen, det är ju att man väl ändå kan märka då att det var ett mittbackspar med Davis och Royal. Jag menar, det är ju inte Romero och Van de Ven som vi har vant oss vid den här säsongen. Och det har ju gjort Tottenham mer sårbara rent defensivt, men samtidigt tycker jag ändå att, alltså offensivt, visst, de bommar många chanser, men de får också ett expected goals på 2,34. Det är ju väldigt högt. Och de skulle väl ha gjort en minst 2 mål. Alltså säkert 3 också egentligen. Alltså om man tänker tillbaka på alla deras chanser. Och det är kul fotboll. Jag landar i det. Det är roligt att åka till Tottenham Stadium numera. Och det var det inte förra säsongen eller säsongen innan dess heller. Så att visst, de förlorar den här matchen mot ett Aston Villa som ändå förtjänar att vinna i slutändan. Jag tycker inte man kan säga att det var oförtjänt. Så jag hoppas liksom på något sätt att supportarna ändå fortsätter stå bakom Postecoglou trots att de står på 3 raka förluster nu, för att man ser ändå att det finns mycket positivt att hämta även om det blev förlust i den här matchen.
Alltså, jag håller med om att såklart Villa välförtjänta segrar, men jag vet inte om det går att sammanfoga med att jag tycker Tottenham förtjänar det mer. För det är väl lite det jag känner ändå i den här matchen på något sätt, att det var två väldigt liksom offensivt bra insatser. Villa gör det ju jättebra när de kommer dit och liksom får med sig alla 3 poängen. De är absolut ett lag som är med i kampen om den här Champions League-platsen. Det råder ingen tvekan om den saken. Sen tycker jag som sagt att Spurs ändå sett i deras insats med det skadeläget de har och hur bra det ändå faktiskt ser ut offensivt förtjänar det mer än en tredje raka förlust här. Det tycker jag.
Sen samtidigt så tycker jag att Emery, alltså de byterna han gör efter halvtiden när han plockar av Matty Cash då som stod på en varning, Diaby också, så sätter han in Leon Bailey och Yuri Tillemans. Där ser man ju återigen hur skicklig han är, att han verkligen kan identifiera att hur ska vi få lite mer kontroll i den här matchen. För att jag tyckte också att Tottenham var klart bättre under första halvleken. Andra halvleken blir betydligt jämnare. Delvis på grund av de bytena också. Så att just därför landar jag ändå i att Villa på något sätt ändå förtjänar det. Eller ja, som sagt, att Tottenham lite grann får skylla sig själv ändå. Med tanke på att de bommade så många chanser. Och får man tillägga också att det är första gången sedan 2009 som Aston Villa ligger på en Champions League-plats. Vilket är rätt sjukt.
Det är rätt sjukt faktiskt. Och Aston Villa gör det ju jättebra här. Alltså, även det kanske inte var deras bästa match, och det var mycket marginaler som gick med dem just här. Men att man är med här uppe.
Det är så skönt att se att Unai Emery verkligen få cred nu också och visa vad han faktiskt kan som tränare på de brittiska öarna här, även för det var ju mycket liksom mycket snack efter han lämnade Arsenal. Han ansågs inte vara liksom den mest lyckade tränarrekryteringen de har gjort, men med fast han är en väldigt väldigt kompetent tränare där.
Ja. Nej, men han är ju jättebra. Han har ju varit fantastisk. Jag menar, det är ju svårt att hävda att Aston Villa haft någon bättre tränare tidigare. Som man har sett dem. Man ska vara riktigt ärlig.
Inte var det Gerard i alla fall.
Nej, det var det inte. Han skulle värva David De Gea nu, så jag. Jag vet inte hur det går för dem där borta i Saudiarabien, men jag såg, det var för någon vecka sedan som det delades att det hade varit lite dålig stämning. De hade förlorat med 1-0 inför 500 åskådare. Och sånt där. Jordan Henderson hade applåderat de tillresta. Ja, alltså... Jag minns när jag jobbade på, för BK Häcken på mitten på 00-talet när de låg i Superettan och vi hade ungefär 550 på Rambergsvallen på den tiden. Det är så de jobbar där borta nu för tiden. De tjänar lite bättre dock än vi, ska jag inte säga, för jag var inte spelare. Men
vad spelare. Kim Källström gjorde då.
Ja, Kim Källström var inte kvar då, men så är det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi tar oss vidare till Burnley, West Ham United. Burnley som...
Den var oväntad.
Varför då? Ja.
Newcastle.
Nu hoppar jag i mitt schema igen. Newcastle-Chelsea skulle vi till.
jag väntar på att vi ska ta oss dit. liksom hela helgens näst största höjdpunkt på förhand innan...
Vi tar den då, så får Burnley West Ham United vänta, för de står ju faktiskt över i körschemat här. Jag får inte sitta och bläddra i mitt körschema medan ni pratar. Det går händelsen i förväg, så slår jag bort mig.
Ska man börja med att se glaset som halvfullt eller halvtom, tycker du, Frida?
Sett till vadå?
Matchen i fråga, ska man prata om Newcastle, hur bra de gör eller Chelsea, hur dåligt de gör?
Ja, du menar så. Ja, det, egentligen blir det väl Chelsea på något sätt som drar störst rubriker. För det här var ju på något sätt första gången som Pochettino också var rosenrasande efter matchen. Att han, det märktes att han hade fått nog på något sätt. Och då har det ändå varit x antal matcher den här säsongen där Chelsea möjligtvis då har tappat lite fokus försvarsmässigt och så vidare. Och kanske inte visat rätt attityd rakt igenom. Men nej, nu börjar hans tålamod att tryta onekligen. Och på ett sätt kan man ju förstå det också. Vi har, som sagt, vi har sett detta många gånger, att Chelsea har svårt att hålla tätt. Vad är det, 6 matcher, raka matcher nu där de inte har lyckats hålla nollan, exempelvis. Och sen så just det här också, sättet de släpper in de här målen på. Ja, Thiago Silva är väl den sista ändå som man på något sätt tror skulle kunna stå för ett misstag, och så gör han också det. Han verkar också lite off. Han hade någon situation tidigare under matchen där han, ja, men då när han försökte på något sätt rensa undan bollen och missade den helt, så att den gick ut till bollen gick ut till hörna för Newcastle, så att han var väl kanske inte helt 100% fokuserad han heller. Så att nej, Reece James på det också, rött kort, så att det var ingen bra dag för Chelsea, och Pochettino, han verkar ha fått nog.
Han sa ju det är den klart sämsta insatsen vi har gjort sedan han kom dit, och det är ju på något sätt att det var ju lovande några matcher där nu, tyckte man, från Chelsea. Det kändes som att
jag trodde på Chelsea det. Inför den här matchen.
Det gjorde jag också, ska sägas. Och de börjar hitta rätt, de möter ett väldigt skadeskjutet Newcastle, måste vara att Newcastle hade tillbaka Isak och Bruno Guimaraes och lite andra spelare, men de startade liksom med 17-åriga Louis Miley på mittfältet.
Jamal Lassell kommer in och gör mål. Han är deras Harry Maguire nu, känner man. Att han, en spelare man trodde var helt off, som inte hade någonting med det här laget att göra längre, kommer in och bara är stabil nu.
Dock han som står för misstaget som leder fram till Sterlings frispark, ska man komma ihåg. Det är han som tappar bollen. Så att rakt igenom frispark. 100%, det var han inte. Men snyggt mål.
Ja. Fint mål, det var en fin frispark av Sterling. Det tror jag inte han
Sen ska ju inte Lassells få stå sådär ensam och nicka i det här läget.
Precis, det är där han tappar fokus återigen.
Och Alexander Isak ska inte
samma sak mot Man City också, när Kanye fick nicka in bollen nästan helt fristående. Att där har ju Chelsea uppenbara problem, och det är väl någonting som man kan jobba på, alltså som tränare och på träningsplanen, förutsätter jag i alla fall. Så att det där måste väl Pochettino på något sätt ta tag i, för att de släpper in alldeles för mycket mål just nu. Sen älskar jag ju Louis Miley, på tal om det här med att en massa ungdomar den här helgen som har klivit fram och visat upp sig. Så Louis Miley's passning där till Isak, visst det kan tyckas att Chelsea borde vara med på den, men att han ens slår den passningen, att han liksom känner att det där är passningen att slå, jag tycker det indikerar att där har nu Newcastle en riktig talang faktiskt.
verkligen.
Ja, men det är så, alltså, det ser ju lite dråpligt ut när Alexander Isak plötsligt får stå där helt ren och bara vända upp och raka in den, och det är ju en, det är ju Kukureya som helt missar offside linjen och står felplacerad som gör att det kan bli så. Kukureya har vi varit inne på, han har inte levererat sen han kom till Chelsea. Nu har han fått en del förtroende
den här säsongen. Gjort det ganska bra tycker jag den här säsongen egentligen.
Ja, jag tycker också han har haft ett par bra matcher, men alltså defensiven är ju inte hans styrka ju, av naturliga skäl, för det var inte där han inledde sin fotbollskarriär, eller det är någonting som har kommit på senare år sedan han kom till England.
Mm. Alltså han har ju varit vänsterback, men han har ju varit en väldigt offensivt lagd sprudlande sådan tidigare. Sen, ja, här kommer han inte alltid sin rätt, men det är ju ingen i Chelsea som egentligen gör det överhuvudtaget i den här matchen. Och sen är det väl snarare sättet de kollapsar i andra halvlek under de där minuterna där, där Newcastle gör 2-1, 3-1, tack och godnatt för Reece James på ett andra gult, och sen kommer Gordon, briljant för övrigt i den här matchen. Anthony Gordon har verkligen steppat upp nu när andra har varit borta och sätter spiken i kistan där med det där 4-1-målet.
Ja, jag vill säga, är det här att göra alltså 5 byten i slutet på matchen? Rabbla de här namnen, om ni tänker att det här är namn som ni antingen känner igen eller tänker att det här är ett lag som åker och spör, eller som var på hemmaplan, som spör Chelsea med 4-1. Paul Dummett kommer in. Han är kvar. Han kommer in och får spela lite. Alex Murphy, vad har vi på honom, Frida?
Vad vi har på honom?
Ja, han har fortfarande inget alltså foto i alla fall.
Han är irländare, 19 år gammal.
Ja. Inte att blanda ihop med Jacob Murphy då.
Nej. Matt Ritchie kommer in, en annan spelare man typ hade glömt bort. Amadou Diallo kommer in, och sen Michael Diweni. Jaha. Kommer in. Ja, men det är så här, det bara säger någonting om att det har liksom bara luftar bänken här, in och spring lite kille.
Men de har ju inga andra, alla är skadade.
Det är super det är ju super mycket skador, men också att han gör ju de här bytena väldigt sent, men det är också så här, in och spring lite kille.
Det säger ju rätt så mycket om Chelsea också. Att, ja. Ja, men då är ju motståndarlag inte särskilt rädda för Chelsea.
Nej.
Vilket det är konstigt hur man på något sätt kan tappa så mycket på ett par veckor sen vi såg dem mot Man City, och ja, alltså vilken match de gav Man City där. Och sen så att man inte på något sätt, man bara tappar allting här. Jag vet inte, jag hade lite samma känsla faktiskt när Chelsea mötte Newcastle förra säsongen. Det var ju precis innan VM, om jag inte minns helt fel. Det var den matchen där Aspilicueta, han ville inte ens spela. Ja, det var sån stämning i laget då. Men det är märkligt att den känslan fortfarande hänger kvar på något sätt då och då. Att de inte kan skaka av sig den helt, trots att många av spelarna är utbytta sedan dess. Men ja, beror väl kanske också på att man har många unga spelare och sådär. Inte speciellt många ledare. Och när till och med då Thiago Silva, när han står för ett slarvigt misstag, så ja, då har de inte många ledare att luta sig emot på något sätt, känns det ju som. Alltså visst, Gallagher och Reece James har ett rött kort som var alltså onödigt. Alltså det första gula kortet skulle han ju, det är ju bara att han spelar bort bollen. Ja, väldigt onödigt att dra på sig det exempelvis. Så att nej, saknades rätt mycket av mycket ledarskap i den här matchen.
Också ett tecken på att man inte har jättemycket att sätta på bänken. Alltså så här, 3 av de här spelarna som kom in, det var deras absolut första minuter i Premier League, och de fick några minuter där på slutet. Men de har också 3 målvakter på bänken till den här matchen. Till och med Mark Gillespie fick sitta med där. Loris Karius och Dubravka.
Otrolig målvaktsuppsättning de ändå har, och sån bredd där för övrigt. Men alltså, nej, jag känner ju med Chelsea att just håller med dig helt, Frida, i det med att det saknas ledargestalt och sånt. Det är otroligt viktigt för dem att studsa tillbaka nästa match nu. Att det här inte blir någon sån här nedåtgående spiral, att man hamnar i samma grej som man gjorde förra säsongen på något sätt. För att det har ju funnits positiva saker att ta med sig. Vi har suttit och unisont hyllat Cole Palmer och Raheem Sterling för deras formtoppar här, och känner att Chelsea är på gång. Nu gäller det att det här bara var ett liksom enskild händelse och inte starten på en nedåtgående spiral, för då kan det bli väldigt jobbigt och väldigt rörigt i januari där, kan jag känna mig.
Vi vet ju att tålamodet är inte evighetslångt i just Chelsea.
De ska gå för Victor Osimhen i vinter, skrev The Telegraph här nu i alla fall nyligen. Klart de ska hitta de pengarna från.
Då tar vi oss vidare till, till Burnley West Ham. Ja, det var hårt för Burnley kan man tycka. De ligger där nere tillsammans med Everton du. Då förstås efter Evertons poängavdrag. Bara 4 poäng den här säsongen. Och så har man den här ledningen. Man får liksom, J. Rodriguez gör mål. Och så nere. Och självmål i 86 minuten. Och sen på stopptiden då, förlust efter att Thomas Soucek trycker in den. Nej, det går inte just nu för Vincent Kompany och hans lag. Det blir inga poäng. Det blir alltså inga
ångest,
poäng.
Ångest på slaget att sitta där som Burnley-supporter. Ja, nej, de är ju inne... Hur många förluster är det nu på hemmaplan? Det är väl något, de har väl slagit något slags rekord nu i alla fall.
Säkert.
I antalet förluster. Och ja. Det ser ju på något sätt, tycker alltid att man sitter och tänker att nej, men de ser ut att vara på gång och de har några spännande spelare där, bland annat han, Luca Colleoscio. Måste det vara om man uttalar det. Men på något sätt så, ja, men som i en sån här match där man bara tänker så att ja, men håll nu tätt de sista minuterna, så lyckas de inte göra det, att det hela tiden finns någon sorts naivitet i deras spel. Och det måste vara otroligt frustrerande för Vincent Kompany, även om jag tycker alltid att han för sig väldigt bra i sina intervjuer efter matcherna. Och det känns ju inte som att hans position är hotad på något sätt, för att jag tror att han har så högt kapital sen Championship-segern, och att det var många som överraskades över hur bra Burnley blev på väldigt kort tid under honom. Men nej, det måste ändå vara frustrerande att det på något sätt aldrig går deras väg. Ja. Med det sagt, West Ham också en yngling där i Mubama som fick spela en rätt så stor roll i den här matchen. Så att nej, många tonåringar som klev fram.
Kudos måste man väl lyfta också, som ligger bakom saker igen här och verkligen börjar komma igång nu. Det där är ju en väldigt intressant spelare och en väldigt smart värvning som West Ham ändå lyckades få in i somras nu, som verkar börja acklimatisera sig ganska bra och kommer vara väldigt, väldigt nyttig för dem under den här säsongen. Det är jag helt säker på.
Ja, verkligen. Det har ju varit mycket snack om Kudos. Hjalmar Ekdal fanns med på bänken. Han har dratts med mycket skador för Burnley. Är väl inte nära någon speltid där just nu, känns det som.
Det är inte ett liksom fungerande koncept de har liksom, som startar.
Kanske behöver så göra någonting.
Någonting behöver de väl göra förr eller senare. Ja.
Sheffield United Bournemouth som har börjat se, det var ju inget snack i den här matchen, de körde ju faktiskt över Sheffield United spelmässigt, visst bara 3-1 i slutändan efter sent Ollie McBurnie-mål då, men det var ju liksom Burnley fullständigt pressade ju sönder Bournemouth med det. Och då börjar det är väl att man börjar se Iraolas fotboll lysa igenom lite grann, de här yttrarna som bara trummar på. Sen hjälper det ju den motståndare målvakten. Vad pysslar han med där egentligen, Fodringham? Det är ju, vad säger man, helgens svagaste ingripande då, tillsammans med Thiago Silva kanske, när han passar bollen fel. Det är ju bara bjuda på mål.
Och sen är väl Fotheringham, han är väl egentligen ligans svagaste målvakt, va? Om man ska vara riktigt hård. En av dem i alla fall. Och det känns ju som att ska man hänga kvar i Premier League så måste man i alla fall ha en ordentlig målvakt. Så att, nej, det ser ju fortsatt mörkt ut där för Sheffield Uniteds del. De blixtrar till ibland, men ja, det gör ju alla lag på något sätt. Det känns inte som att Sheffield United, de hittar aldrig någon sorts jämnhet i sina prestationer. Men ja, kul för Bournemouth på något sätt, för att han var ju ändå lite under press där i Raiola. Men ja, Taverne är fantastisk i den här matchen. Så att de kul ändå att se att det betalar av sig, att man tror på sin tränare, att man inte bara sparkar honom i panik efter 5 omgångar, utan man faktiskt ger tränare tid, för att det är väl det på något sätt som gör då att till slut börjar spelet sätta sig. Sen kommer det komma tuffare motstånd än Sheffield United, men ja, viktigt för dem att på något sätt få de här segrarna nu i ryggen.
Ja, och viktigt att någon annan än Dominic Solanke gör mål också. Ja. Han har väl gjort, gjort 3 av 4 mål eller något sånt där för Bournemouth senaste året eller något sånt där. Det är helt sjukt att det är, när de väl gör mål så är det alltid han, och det är viktigt att någon annan kliver in. Justin Kluivert som kom in nu i somras gör det ju väldigt bra. Även om Fodringham bjuder honom på bollen fullständigt, så är det ju inte, det är inte helt självklart att sätta in den därifrån en snäv vinkel och måste tänka snabbt, men han gör det riktigt bra.
Sen måste man säga om Fodringham ändå att han var ju faktiskt en gång i tiden en målvakt som petade Robin Olsen i Sheffield United. Det ska vi inte glömma heller.
Bara tillägga där på Kluivert att han har ju faktiskt gjort mål nu i 6 toppligor i Europa, så det är väl något slags rekord för honom där också. Det är rätt imponerande.
Det är coolt faktiskt.
Sätter vi alla hans klubbar på rak arm?
Nej, det gör vi verkligen inte.
Roma, Valencia, Bournemouth, Nice. Vart var
Ajax,
han i Tyskland?
Ajax glömde du.
Ajax.
Ja, och sen var det Leipzig, va?
Ja.
Ja. Var det? Där hade du dem.
Ja, ni ser. Ni kunde det. Skönt att jag har er. Sheffield då på 5 poäng bara, och nu har vi ju, det är ju Everton som är frågan. Ska de kunna skrapa ihop poäng? Nu blev det ju ganska stor förlust, även om jag tyckte det fanns vissa tendenser, åtminstone i första halvlek, för Everton att kunna skapa lite grann. Men Luton, som ju då plockar 3 poäng mot Crystal Palace, 2 poäng, upp på 9 poäng nu. Nu är alltså avståndet ganska långt ändå. Ja, det är bara 4 poäng ner till Sheffield United, men i de här sammanhangen är 4 poäng rätt mycket. Med tanke på att Burnley har tagit 4 poäng på 13 matcher och Sheffield United 5 då. Så att ja, det kanske finns en liten ljusstrimma i slutet på den här tunneln för Luton ändå, trots allt, Frida.
Ja, även om jag blev förvånad när jag insåg att detta var deras första seger på hemmaplan. Det känns som att de har vunnit jättemånga matcher på hemmaplan, men, eller inte jättemånga, men i alla fall ett par.
Det var ju nära att de slog Liverpool ju. Det var
precis,
ju den
det var
stora...
väl det man hade på något sätt i tankarna när man tyckte att det kändes så. Och också det här Kenilworth Road, att jag nämnt det förr också, men att det är en väldigt fientlig arena att spela på. Det är nog inte kul att komma dit som bortalag.
Nej.
Ja, alltså det är ju... Ja, men lite så nedgånget, men framförallt det här att det är en så himla kompakt arena och supportarna är väldigt högljudda och inte speciellt trevliga alla gånger heller. Så det fick Palace känna på. Och sen är ju Lutons omställningar, de är ju bra och de ska inte underskattas. Och det märkte Liverpool när de åkte dit och straffades för det. Och sen också då att de får in ett mål där på en fast situation. Det lär ju inte Palace var nöjda med. Men det ihop med att Kaminski i mål hade en bra dag, det gör ju på något sätt att de vinner här, trots att Ulisse hade ett fantastiskt skott han fick på.
Ja,
men, ja, räckte ju
det
inte.
Det hade ju varit omgångens mål. Många andra omgångar.
Ja, attans för hans del.
Ja, han, det är ju förarbetet där, alltså han dribblar sig upp längs med höga kanten och dribblar väl både 1 och 2 och så bara borrar in den i bortre krysset. Det är fantastiskt faktiskt.
Frågan är om det värsta av Palace var liksom förlusten eller de där mardrömsminuterna de hade i början av andra halvlek när Esse då får kliva av, slår upp någon skada igen. Bara det är ju jätteoroväckande, men kanske framförallt då Cheikh Doucouré som går sönder och får bli utburen på bår bara några minuter efter det. Det är 2 spelare de inte vill behöva undvara under längre period. Inte alls roligt för Palace, de där rejäla mardrömsminuter måste man säga.
Doucouré var ju värre också. Han missar ju afrikanska mästerskapet nu för Mali dessutom. Så oturligt för hans del.
Verkligen. Men det var som någon skrev, nu förväntar man sig att Crystal Palace typ förlorar 5-6 matcher i rad efter det här och fortfarande kommer vara kvar på 13:e plats efter det. Det känns alltså, som...
Jag tror liksom att Hodgsons största problem just nu, det är att det är rätt tråkigt att titta på Crystal Palace.
Ja, det är...
Trots att de har alla de här fantastiska spelarna och ja, det är ofta att de hamnar lite stiltje på något sätt. Ja.
Det är så här, ligans tråkigaste lag.
Oj,
tråkigaste klubb. tråkigaste lag.
Ja, fast alltså, när man har spelare som Esse och Lise och sånt, så kan jag, vill jag ändå inte liksom sträcka mig så långt som att de är tråkigast.
Sen det är ju för att man vet att de kommer inte vara inblandade i någonting, varken uppåt eller neråt. De kommer inte vara i närheten av några Europaplatser. De kommer inte vara i närheten av sträcket neråt. Alla andra, alltså så här, ja, men ta ett annat sånt lag där som typ Brighton. Ja, men de skulle ändå kunna liksom, ja,
Brighton är för sig anses för typ det roligaste laget i hela ligan.
Ja, och vadå? Tycker du att Brentford är så mycket roligare?
Nej, Brentford är ju också där. Är också där och
men de anses ju ganska roliga.
Nej, det gör de
alltså,
inte.
Spelmässigt är de ju inte speciellt roliga. Däremot så gillar jag ju Brighton jättemycket och tycker att alltså, man ska få spela fotboll på det sättet också och ta seger. Ja. Men
alltså, Crystal Palace är inte ensam om att vara tråkiga, men tråkiga är
de. De som gör minst, alltså ger mig minst liksom så här, vad heter det, känslor den här säsongen skulle jag ändå säga typ Fulham.
Ja, det är en bra kandidat faktiskt.
Alltså, värvningarna är lite så här, jaha, är han tillbaka i Premier League
igen? Mycket sämre än förra säsongen, eller mycket sämre, men de är sämre än förra säsongen.
De var jättebra förra säsongen, absolut, men den här säsongen så tycker jag liksom Palace intresserar mig mer än vad Fulham gör, men det är ju mest för att Palace har spelare som Esse och Lise och så vidare som är så otroligt sevärda, tycker jag. Och sen en Odson Edward som ändå börjar få resultat också. Det tog väl ett litet tag, men...
Vi tar oss vidare därifrån då till Nottingham Forest Brighton. Det blev en seger till slut för De Zerbis lite skadskjutna gäng. De saknar ju sin vänstersida där, inte minst då Estupinjan och Mitoma. Ingen av dem startar den här matchen. Och det har ju varit deras bästa sida den här säsongen, framförallt i inledningen när de var riktigt sprudlande. Och Forest är svåra, vi vet. Alltså, Forest har gjort mycket bra. Så tungt och viktigt att vinna den här matchen för De Zerbi och Brighton, för de har varit lite under press får man säga senaste tiden.
Det märktes efter slutsignalen när De Zerbi var spritt språngande galet glad över att de löste de här tre poängen. Det satt ju ganska långt in i slutändan, men man märkte att det var en väldigt viktig seger för deras moral. Innan vi går in på någon mer liksom ordentlig analys av matchen, så måste jag bara säga att när du lyfte här att vi måste gå in på liksom en av helgens höjdpunkter i början av avsnittet och skulle åsyfta givetvis då Garnachos cykelspark, så tänkte jag egentligen på när Anthony Taylor tog fram sin inre Matteo Lahoss i samband med att han visade ut Louis Dunk, för det hovades kort. Han bara upp med kort åt ena hållet, upp med kort åt andra hållet, och jag blev väldigt glad att se det. Louis Dunk inte lika glad, för han blev ju utvisad för att han sagt några mindre välvalda ord i samband med den här straffsituationen, men sen var det ju många kort åt ena, både ena och andra hållet. Det pickade upp.
Ja, det var intressant timing på den utvisningen med tanke på att Daily Mail lanserade en sorts domarkampanj här i veckan för att ska stoppa den råa behandlingen av domare. Mm. Och så ser man ju rätt tydligt att Louis Dunk, han säger ju någonting som inte är speciellt trevligt. Och försynade röda kortet. Men det roliga var ju att Taylor, han drog upp en massa gula kort precis, alltså mot Louis Dunk, så man var inte säker på om han fick ett direkt rött kort eller inte. Det verkar ju som att han fick gul kort i 72 minuten, står det ju. Och sen så i 73 minuten så får han nästa gula kort.
Ja, men först fick han det gula, sen sa han något mer och då bara röda direkt liksom ut. Ja, och sen var det en massa andra som blev gula.
Är det ett direkt rött kort då? Eller är det två gula kort? Jag antar att det är två gula kort.
Men... Han hade behövt hova upp det gula en gång till för att få ett andra gult och sen rött. För det var ju där som att då fick han ju direkt rött efter, fast han hade ett gult. Tror jag. Ja. Men det var många kort som flög i den lilla gyllene sekvensen från Anthony Taylor som vi hade i den här matchen.
Ja. Oavsett så var det ju på något sätt Steve Cooper som ändå uttryckte sig mest kritiskt om Anthony Taylor efteråt. Och då menade han på den här straffen som Taylor missar, som varummet plockar upp. Och sen så springer Taylor ut och kollar sin monitor och sen så ger han den straffen. Och då menade Cooper på att om Taylor tycker att den här straffen som Brighton fick då, som var snarlik den som Forrest fick, om man kan se den under pågående spel, hur kan han inte se den andra straffen? De Zerbi vill ju inte uttala sig överhuvudtaget. Han känner väl också att han lekte lite med elden där när han sa att han ogillade, vad var det, 70% av alla domarna i Premier League. Väldigt specifik siffra var det i alla fall. Så att nej, Steve Cooper, va? Han hänger nog lite löst. Fast det har vi sagt 10 gånger tidigare.
Han hänger inte säsongen. Löst.
Ja, det sägs fast... nu. Det sägs att ägaren nu ska han nu ska han ändå vara lite här, bitter.
Det här med att Lopetegui bor kvar. Han bor i Midlands. Inte så långt från. Tror att det pågår någon slags förhandling, för att han har ju valt att inte flytta från England utan bo kvar, och det är inte så långt till Nottingham.
Och det kommer också bli ett problem, tror jag, att han har den här länken då till Wolves. Det kommer inte vara jättepopulärt när man kliver in på City Ground. Dessutom då med tanke på att Cooper är väldigt populär fortfarande, trots att det har gått lite knackigt nu. Så att, men jag skulle inte heller bli förvånad om det sker en förändring där, faktiskt.
Ja, det är ju som sagt Lopetegui som på något sätt hovrar lite över det där jobbet, med tanke på att bara det att han bor kvar.
Ja, men han hovrar ju runt på alla möjliga jobb. Det var väl Alittihad-stolen som vi snackade om honom också, vet jag, och allt möjligt. Någon som antagligen inte hoppas på tränarbyte är väl Antonio Elanga. För han har ju verkligen fått förtroende här nu.
Jättefint nickmål.
Verkligen siktar ju den där nicken också. Ja, han får ju stå där helt ensam och bara fort. Och sen tycker jag väl att man måste lyfta Joao Pedro också, som ju värvas väldigt mycket pengar till Brighton. Får komma in väldigt tidigt i den här matchen då, på grund av en skada då, när han byts in där för Ansu Fati. Som inte riktigt har kanske kommit igång. Men jag och Pedro tackar för det här förtroendet med att vara högst inblandad i den här segern med 2-0.
Evan Ferguson mål igen.
Fint avslut var det också.
Ja, Ferguson. Han är bra också. Jävlar, det där är en...
Det är din favorit. Kunna...
Ja, du gillar Evan Ferguson.
Ja, jag gillar Evan Ferguson. Fan,
det är
en fin kille. Har vi med nu, måste jag titta här.
Jag tror vi har, ja, det är väl gänget Fulham som spelar ikväll, va?
Ja, precis, just det, vi har Fulham Wolves ikväll. Den kan vi ju prata om någon annan gång. Vi får kasta in lite frågor, klockan har blivit ganska mycket. Vi kan ta, det är mycket frågor om Garnachos mål, den har vi pratat om. Peter skriver: krisande United är 2 poäng efter superhyllade Spurs. Media lurar sig själva och varandra ganska ofta, va? Ja, alltså Spurs har ju förlorat 3 raka matcher och Manchester United är fortfarande 2 poäng bakom, så att så fantastiskt är det inte. Men det är klart, Manchester United har tagit mycket poäng trots svagt spel. Det är väl det som är den stora grejen med dem.
Låter lite som Victor Nilsson Lindelöf, vet när jag pratade om landslagssamlingen förra veckan. Då var han lite tydlig också, att alltså, vi är vana vid det där, men alltså, absolut, vi är inte nöjda med vad vi har gjort, men det är inte jättemycket poäng upp till de här lagen som tog hyllas hela tiden. Så att, såklart att Uniteds säsong är långt ifrån över. Om de börjar rada upp lite segrar och komma igång ordentligt, ja, men då kan det nog bli, då kan de absolut vara med och tampas om åtminstone Champions League-placeringar. Det är ju så långt av som det är faktiskt inte.
Vi har ju efterlyst mål, och vi fick ju faktiskt se lite mål här med 3 olika målskyttar dessutom i helgen, så.
Ja. Martial behövde det, Rashford behövde det, Garnacho behövde det, kan man väl lugnt konstatera.
Ja, verkligen. Peter Grönholm vill veta hur det går till när Frida hittar gamla spelare till sina ståuppor. Hittar hon dem själv eller får man dem av något engelskt bolag? Jag vill speciellt höra om min idol Steve Bull.
Av alla människor.
Finns det något engelskt bolag, Frida? Går hon och hämtar dem?
Ja, nej, men det går ju under Premier League Productions, är ju de som sköter det för Viaplay Sverige då, exempelvis. Så att det är de, man får lite sådana här namn då och då, så kan man ju tacka nej. Ibland är det ju namn som kanske inte passar in, eller ja, som ingen hemma i Sverige ändå vet vem det är, så då kan man skippa det. Men ibland så får man någon riktigt stor profil. Sen använder man ju, alltså Viaplay har ju egna profiler, som Japp Starm brukar ju vara för Viaplay, Nederländerna och sådär. Men Steve Bull, när han var det är nog min favoritintervju så här långt den här säsongen. Han var rätt så härlig. Jag tyckte att vi hade bra kemi. Sen var Defoe, han var ju helt lite galen faktiskt, får jag säga. Jag vet inte vad jag hade föreställt mig, men han vi hade väldigt mycket kallprat och sådär, och efteråt så, ja, men bara märklig profil överlag, men duktig på duktig på att snacka fotboll faktiskt. Det är ju det man vill på något sätt. Man vill ju inte ha någon som bara drar de samma gamla klyschor. Det är alltid intressant när man har en striker också, tycker jag, att prata med. För att de, alltså de om någon kan ju på något sätt prata om just, alltså andra strikers på ett väldigt trovärdigt sätt. Så att, nej, Defoe Bull, bra tillskott den här säsongen.
Men alltså, så de har, Premier League Productions har då ett förråd på varje arena där de liksom har några gamla profiler från förr, bara, vad har vi att bjuda på idag? Jonathan Walters sitter här, bara, vill jag ha honom?
Ja, Jonathan
Walters, det är ofta så att man ska komma ihåg det, att det är ju så en himla stor apparat det här. Det finns ju så otroligt många rättighetsinnehavare, alltså runt om i världen. Så ja, det är ju egentligen ganska sjukt att man som Sverige ändå räknas som en av de större större spelarna, för att Viaplay har alltså gott anseende och får alltid bra spelare numera efter matcherna och sådär. Men det är ju jättemånga bolag. Det är ju Mexiko, det är Kina, det är Korea, det är alltså alla länder då i Europa. Det är ändå rätt så många som och då har man många experter också där. Det är det man ska tillägga. Så att det är därför det blir så.
Där är man lite nyfiken på, i och för sig. Säg att när, till exempel när du pratar med Arteta då efter en Arsenal-match. Mm. Hur många synkar måste, eller intervjuer måste Mikael Arteta göra efter en match när han går igenom alla tv-bolag? Måste det vara hur många som helst, eller?
Nej, jag ska räkna. Det är ju nästan beroende på vem som är största rättighetsinnehavare då. Så det är ju Sky. Så Sky, BBC... sen är det ju Bein Sports är också en av dem, Premier League Production, men jag tror inte alltid att Premier League Production brukar göra synk med tränarna i för sig. Jag tror att de hoppar lite mellan spelare och tränare och så via play, så att, ja, minst, ja, så tar man radio också i för sig, BBC Radio och BBC TV, så 6-7 intervjuer.
Ja, det är inte mer ändå alltså.
Nej, men det är ändå ganska mycket. Han får ju samma frågor i alla nästan.
Ja. Men då är det verkligen som du säger, det är otroligt ändå statens svenska sändningarna har fått på plats i England.
Ja, och det är ju Viaplay. Det är ju för att Viaplay har
eller
ju...
de nordiska sändningarna då, får man väl kalla det.
Ja, rättigheterna i rätt så många länder numera. Mm. Så att, ja. Nej, det är en egen cirkus. Någon skulle göra någon docusåpa om det där, för att det händer mycket i de katakomberna. Ja, men det är kul.
Ja, där fick ni en liten kik in bakom draperierna och kulisserna till Premier League-sändningarna. Hörrni, det var allt för hand den här måndagen. Nu väntar Europaspel i veckan och en ny Sillypodd på torsdag, Markoto, eller hur?
Det ska vi väl kunna lösa, hoppas jag.
Mm. Och sen så hörs vi helt enkelt om en vecka igen. Ha det bra!
En podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.